Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som älskar att tävla, mäter såklart det. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och det känns som att vi i Träningspodden, att vi haffar dig mellan dina jobbuppdrag. Vi är väldigt tacksamma, Jessica, att vi får ha dig. Att vi får ha dig live. Men du ska snart ut och resa. Men är du hemma i vardagen nu? Ja, alltså just nu när vi spelar in så är det måndag, kan jag säga. Och jag kommer att resa till Cypern imorgon, jättetidigt. Flyget går 6 och någonting. Så vardagen hade jag gärna varit kvar i lite till. Men man får inte alltid som man vill. Så att nu känner jag bara jag hinner liksom släcka de mest akuta bränderna. Det här sista dygnet höll jag på att säga, men halva dygnet som jag är kvar hemma. Så får jag vara nöjd. Och sen får jag ta med mig så mycket jag kan. Och så får jag försöka beta av grejer när jag är där. Och det brukar ändå vara så att man kan slappna av lite när man väl är på plats. För då kan man liksom inte göra så mycket åt det. Utan då är det bara, ja, jag får beta av de grejer jag kan när jag är här. Och sen så får jag ta resten när jag kommer hem. Det får vara som det är, helt enkelt. Och det är väl kanske så med livet att man måste tänka så ibland. För att ibland så går det bara inte ihop. Men vad ska man göra? Alltså, man kan ju inte dela på sig och en person är kvar här hemma och jobbar av prylar och en person åker iväg och jobbar. Det funkar ju inte riktigt så. Så att det är lite stressigt. Det är fortfarande andan i halsen. Jag känner mig ändå lite lugnare, för att nu har jag insett så här, okej, jag kommer inte hinna det. 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 Så det är ingen idé att jag ens försöker hinna det. Så där är jag just nu. Lite uppgiven, lite stressad. Och också lite taggad på att åka iväg och jobba, såklart. Så att det är lite mixade känslor just nu.
Men kommer det bli roligt, tror du?
Jo, men det kommer att
du
bli kul.
Du brukar ju ibland säga att du har det roligaste jobbet.
Ja, jag har ju det roligaste jobbet. Och jag brukar ibland tänka det när jag tycker att mitt jobb är stressigt och jobbigt och sådär. Men vad är det som sa det till mig? Ja, men det var min mamma igår när jag var och hälsade på min mamma. Och sa till henne, gud, det är så stressigt nu och jag har precis varit iväg på inspelning och nu ska jag åka iväg igen och jag hinner inte med och jag är så himla stressad. Och säger hon så här, men du ska inte jobba så mycket, tänk på, du har bara ett liv. Och då kände jag bara så här, ja, men alla måste vi jobba, för alla måste vi försörja oss, och man kan ju ha mycket, mycket tråkigare jobb än vad jag har. Så det sa jag faktiskt till mamma. Du vet, mamma, det hade ju kunnat vara så att jag hade varit tvungen att gå ner i gruvan och jobba varje dag. Nu får jag i alla fall resa och träffa roliga människor och göra roliga saker på jobbet, så att jag får vara glad för det. Och man kan ju inte bara, alltså jag tror inte att det är sunt heller att bara sluta jobba och göra absolut ingenting. Det skulle säkert vara skönt en månad kanske, men sen skulle man ju klättra på väggarna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vet du, innan vi satte på poddmickarna nu så har jag varit i skolan. Jag har suttit i skolbänken.
Din lilla elev.
Nu är jag på banan igen. Så är det.
Men hur gick det med din uppgift här som du skulle lämna in? Är du klar med det eller?
Ja, jag är klar med allting förutom att jag inte har skickat in den. Rent fysiskt har jag inte liksom skickat iväg filen. Men det känns som liksom det minsta i liksom hela långa processen. Men jag hamnade så här, bara, gud, jag kommer inte klara av att gå dit. Alltså, det var så jobbigt. Men sen jag gick ju dit ändå. Men, och nu känner jag så här, wow, nu är jag på banan. Och det är så roligt att prata om så här... Prata om beteende och prata om tankar. Och då det som vi har jobbat med förra veckan och den här veckan, det är, gud, nu kommer stalken Lovisa fram igen.
Nej, Lovisa, vem har du stalkat nu?
Nej, men det är dig.
Har du stalkat mig nu igen?
Ja, jag tänkt på dig.
Gud, jag som känner mig betraktar ibland på kvällarna när det är mörkt ute. Är det du som står där utanför och kollar in?
Okej, lite bakgrundsinformation. Alltså jag läser ju en psykologikurs och det är skitsvårt. Den är på engelska, den är på avancerad nivå och jag kämpar med att förstå. Inte så här, alltså jag kan liksom inte ens, det är liksom level 1 i inlärning. Det är så här, okej, det är så här, du måste förstå. Det är inte så här att jag måste kunna föra så här djupa, avancerade resonemang, utan bara, okej, Lovisa, försök förstå. Men då var ett av temana nu self-regulation och det finns lite olika definitioner av self-regulation och eftersom jag läser så himla mycket forskningstexter och så här vetenskapliga texter så, och jag förstår inte alltid, nästan aldrig, så då brukar jag försöka googla och hitta de här populärvetenskapliga texterna om samma ämnen och så försöker jag så här läsa parallellt. Men då var det en definition så här: self-regulation is the ability to monitor and manage your energy states, emotions, thoughts and behaviors in ways that are acceptable and produce positive results such as well-being, loving relationships and learning. It is how we deal with stressors and as such lays the foundation for all other activity. Developing this ability requires self-awareness, emotional intelligence, efficient filtering of sensory stimulation, coping effectively with stress, relating well to others and sustaining focus. Och då så försökte jag läsa på lite mer om det här då med self-regulation och hur dina tankar påverkar ditt beteende och i nästa steg då relationer och din syn på dig själv och så vidare. Och då finns det en, hittade jag en guide som var så här: 8 ways to improve self-regulation, alltså hur man blir bättre på det här. Och det här kanske någon känner igen. Jag har inte hört uttrycket förut. Men det finns någonting som kallas för the two wolves. Alltså de två vargarna. Och det är någon sån här gammal typ Cherokee-indian historia, sägen, saga. Och det, den så här återberättas om i alltså, den morfar som sitter med sitt barnbarn och pratar om den här kampen med sig själv och hur man har de här inre rösterna, de här inre samtalen med sig själv. Mm. Och då säger den här gamla farbrorn då att my son, the fight is between two wolves. One is evil. It is angry, envious, jealous, sorrowful, regretful, greedy, arrogant, self-pitying, guilty, resentful, inferior, dishonest, proud, superior and egotistical. The other is good. This wolf is joyful, peaceful, loving, hopeful, serene, humble, kind, benevolent, vet inte vad det betyder, empathic, generous, truthful, compassionate and faithful. Och det här barnbarnet då tänker en stund och sen frågar han, which wolf wins, grandfather? Och då svarar den här gamla indianen, the one you feed.
Mm.
Klokt. Och då satt jag och tänkte på dig, Jessica, för du är ju så öppen och du är så reflekterande med dina känslor, med dina beteenden, och jag fattar att det ligger åratal av djupa kriser, ordentlig terapi bakom, men du har ju verkligen lärt dig de här strategierna för vilken varg du ska mata och så här lyckas finna dig mitt i sen när du står med matlådan till vargarna och bara, vänta nu, vilken varg jag ska vända mig till och ge mat? Medan en annan kanske typ bara håller på att mata den här onda vargen som bara berättar hur dålig man är och hur alla sina tillkortakommanden och brister och så vidare.
Ja, vad klokt, insiktsfullt. Och en sak har du i alla fall rätt i, och det är att jag med åren har blivit en väldigt reflekterande person. Alltså, jag kan inte lura mig själv längre. Jag kan inte få mig själv och alltså jag kan inte kollra bort mig själv och hamna fel, för att jag någonstans så vet jag ändå varför saker är som de är, varför jag är som jag är, varför jag reagerar som jag gör på olika saker. Mitt go-to när det händer olika saker och sådär. Så det har jag blivit ganska bra på. Faktum är att jag körde förbi min gamla lägenhet idag, eller lägenhet som jag bodde i när jag var kanske, alltså när jag först i princip flyttade till Stockholm. Det var i slutet på 90-talet. Som jag bodde där. Början av 2000-talet, slutet på 90-talet. Hos en kompis. Så jag var inneboende hos henne och bodde på hennes soffa. Och alltså, jag bodde där tror jag i nästan 2 år. Och sen flyttade jag tillbaka
en period igen.
Ja, jag vet. Det är så sjukt. Att hon lät mig också göra det är så jävla sjukt. Men hon hade faktiskt en pojkvän som bodde i England. Så att hon var ganska mycket i England. Men det var en jättekul tid på många sätt. Och så tänkte jag lite på det så här nostalgiskt. Vet jag älskar nostalgi. Och bara, åh, gud vad enkelt allting var då. Trillilj, åh, mysigt och sådär. Och sen bara, nej, vet du vad? Jag skulle inte vilja tillbaka. Jag skulle inte vilja tillbaka, för saker var också så jobbiga. När man ska hitta den här vägen, hitta sig själv, börja förstå sig själv, hur man fungerar när man ska bli vuxen. Alla bump som man har kvar att liksom trilla på, allt skit som kommer hända. Jag bara känner så här, nej, jag vill inte göra det en gång till, jag vill inte det. Inte ens de roliga grejerna kände jag att jag ville göra en gång till, utan jag var ganska nöjd med att vara där jag är idag. Men det där är ju ingenting som man bara får eller något som kommer gratis för att man blir äldre, utan all sån här självreflektion och att man blir medveten om sina egna svagheter eller fel, om man ska kalla det så, styrkor, hur man reagerar i olika situationer, hur man är i relationer. Alltså det är ju ett jobb man gör. Det är ju ingenting som man bara får för att man blir äldre och blir mer erfaren och har levt längre, utan man får jobba med sig själv och ha ett mål i sikt att jag vill bli bättre, jag vill lära mig mer om hur jag fungerar för att kunna undvika jobbiga perioder, situationer, eller åtminstone lära mig att hantera dem bättre. Så att jag har ju gått i massa terapi, så att, givetvis. Det är ju inte så att man har lärt sig själv allt det här.
Vet du vilka som är de här 8 tipsen till att bli bättre på self-regulation, som jag tror att du kan bocka av typ alla?
Nej.
Ska jag köra snabb lista?
Gud vad spännande,
listan.
Jag får ju lära mig nu lite grann från din kurs.
Det är därför jag
brukar. Jättekul.
Men nu kommer det, okej, Lovisa, du måste förstå. Och sen så, det är när jag får prata om det, det är då jag lär mig.
Ja, men det är ju så det fungerar med allt. Det är ju då man lär sig. Det är ju samma sak när man ser någonting på nyheterna eller läser någon artikel om någonting. Så man behöver ju prata om det och liksom studsa mot någon annan för att man ska lära sig det. Så att, kör! Jag vill veta de här 8 punkterna. Det är ju jättespännande.
Nummer 1, då är att man ska leda med integritet. Alltså att du ska behålla din integritet. Och det kommer leda till att andra respekterar dig, vilket till exempel innebär att du måste själv göra ett arbete med dig själv, där du uppskattar och uppfattar och definierar ditt eget värde. Alltså att du är värdefull och också liksom, på vilket sätt.
Ja.
Den tycker jag är väldigt fin. Och att man trots att du ofta får betala ett pris för att du behåller din egen integritet, så är det värt i slutändan att inte tumma på sitt eget värde.
Ja, bra. Jättebra.
Nummer två, det är att man ska vara öppen till förändring.
Mm.
Och om man tycker att det är väldigt kämpigt att hantera stressen som det innebär när en förändring nalkas, då ska man göra en så här stressanalys. Till exempel, det finns den här klassiska SWOT, där man går igenom styrkor, svagheter, opportunities och hot. Det är sån här klassisk företagsförändringsmodell. Alltså att man lär sig göra riskanalyser och så vidare. Nummer tre. Att man lär sig identifiera sina triggers.
Mm, bra, bra.
Och det har ju jag jobbat jättemycket med mig själv i den delen. Att så här, inte bli paff över att jag upplever då låg self-regulation. Utan att så här, men vänta nu, hallå, det kommer tre triggers här på en och samma gång. Nu får du nog vara lite uppmärksam.
Mm.
Och nummer fyra, det är att man ska praktisera självdisciplin. Alltså att man ska sätta upp lite regler för sig själv. Att man ska jobba med struktur i sin egen vardag. Allt ifrån så här, sätta klockan på morgonen, att ha en att göra-lista. Att jobba med sin självdisciplin utifrån där man är. Och den där vet ju du såväl som jag när man är nere i botten, när man är nere i källaren. Snacka om att man har låg självdisciplin.
Verkligen, noll.
Nummer fem på listan, då uttrycket, eller på engelska så heter det reframing, men det kanske omvärdera eller omformatera negativa tankar. Och det är väl det som är just det här med att vilken varg du matar. Alltså att man kommer alltid få negativa tankar, men att då fundera på, är de rimliga, de här negativa tankarna? Är de på riktigt? Är det objektiva tankar eller är det subjektiva tankar? Och när man får de här negativa tankarna, då ska man träna på att formulera om dem så att de blir till positiva affirmationer. Kommer du ihåg, Jessica, när du var inne på affirmationer?
Jajamän!
Så att man ska liksom träna på att formulera om de negativa tankarna till positiva affirmationer. Alltså det låter ju flummigt, men det här är liksom...
Nej, det är inte ett dugg flummigt. Det här är ju väldigt sunt och logiskt, tycker jag.
Ja, visst tycker vi det. Och det här med att visualisera. If you can't dream it, you can't do it. Eller if you can dream it, you can do it. Du måste kunna visualisera hur det går bra när tanken är att det kommer gå åt helvete. För annars kommer det gå åt helvete.
Exakt.
Nummer sex, lätt att säga, svårt att göra. Keeping calm under pressure. Alltså att hålla sig lugn när du är under hård press.
Mm.
Jag vet inte om du är riktigt, Jessica. Har du den?
Nej, det är värdelös på.
Då ska man göra avslappningsövningar. Och att fysisk avslappning skapar en mental avslappning och lugn.
Just det. Meditera, det är ju det jag har försökt mig på många gånger i mitt liv. Men lyckas aldrig hålla i, tyvärr.
Nummer sju på listan, det är att man ska fundera över konsekvenserna. Alltså att man ska våga gräva ner sig. Inom KBT så finns det en metod, det här, jag tror att den kallas för grävlingen eller mullvaden, där man gräver sig ner i ett mörkt hål för att hitta de allra värsta konsekvenserna om saker och ting går åt helvete. Men också så här, vad blir konsekvenserna av om jag undviker till exempel ett undvikande beteende? Alltså att man funderar, men vad är det värsta som kan hända? Men också, vad är det bästa som kan hända? Så att man faktiskt förstår vilka konsekvenser ens beteende har utifrån de tankar man tänker just nu. Lite flummigt.
Just det. Nej, det är inte heller flummigt.
Nummer 8, och den här tänker jag lite grann. Kom ihåg att vi pratade om för något år sedan, kanske 2 år sedan. Eller, jag har ju mitt tidshål här i träningspodden. Men kommer du ihåg när det var väldigt trendigt med self-love? Self-care.
Ja. Mm.
Och hur det så här, i sociala medier kopplas ihop med 1, meditation, jättesympatiskt. 2, gröna smoothies. 3, yoga på mattan. Vad skulle kunna mer? 4 då, ansikts, så här, 7 steg ansiktshudvårdsrutinen och så vidare. Men på den här listan så handlar det om att man ska ha tilltro till sig själv. Alltså att det här att vara, alltså ha bra självförtroende. Och det är också så här, ja, men, lätt att säga, svårt att göra. Men då menar de framförallt att man ska göra saker som stärker ens självförtroende. Att man hela tiden, gång på gång, ska välja utmaningar och saker, agendan, ska vara så att du hela tiden stärks i din egen tilltro till dig själv. Istället för att, som vissa av oss, många vuxna, hela tiden utsätter oss för situationer där vi får ett lägre självförtroende. Att vi ska vara bra på att söka oss till sånt som vi känner oss duktiga på.
Mm.
Och ja, det var den här listan. Det låter så flummigt. Men sammanfattningen som jag hittade, då handlar det om att du ska bli... Alltså self-regulation handlar om att din förmåga till att styra och kontrollera negativa känslor och impulser. Och att tänka innan du gör. Alltså att reaktionen ska komma efter att du har tänkt. Medan de flesta av oss, om man har låg self-regulation, då gör man innan man har tänkt och bearbetat. Vi är liksom för snabba på att gå på action. Men att vi alla kan höja våran self-regulation. Och att det därmed skulle ge oss en mer positiv upplevelse av det målet, den utmaningen som vi har framför oss. Men att det är mycket svårare, mycket mer komplext än att säga så här: ja, men det är bara att sätta upp ett mål. Du ska träna 3 gånger i veckan. Ja, fast det är betydligt svårare än så om man tittar på de psykologiska aspekterna. Så där satt jag i klassrummet och tänkte på dig, Jessica. Bara, shit, alltså hon har jobbat med sig själv.
Ja, ja, det har jag verkligen. Men som jag förstår det så är ju just självreglering på svenska väldigt inne just nu i psykologin. Alltså det är någonting som man jobbar mycket med. Och det tror jag är bra, för att de här punkterna är ju skitbra. Så när du tog sammanfattningen där, förmåga att styra negativa känslor och impulser, det handlar ju om att lära sig att identifiera dem, att lära sig att hitta dem. Så att de kommer ju att fortsätta komma, men man ska vara medveten. Man ska vara medveten om att i såna här situationer, då hamnar jag ofta i det där hålet. När jag liksom gräver mig ner och är dum mot mig själv, trycker ner mig själv. Och så länge man är medveten om sånt så funkar det liksom inte lika bra. Den där delen av en själv som gärna vill trycka ner en, den får liksom inte samma space när man har identifierat de här situationerna eller tillfällena, eller ja, alltså när man hamnar i sånt som gör att man börjar klanka på sig själv. Och det är ett arbete bara att göra, helt enkelt. Men jag tycker det här var superspännande. Jag skrev ner alla de här 8 punkterna faktiskt, Lovisa. Och jag tänkte på en sak. Det här med self-love, tilltro till sig själv, göra saker som stärker självförtroendet. Det är ju jag jättebra på. För jag vill bara göra saker som jag är bra på.
Inte vika tvätt, städa på toaletten.
Nej, men det
skicka
därför...
fakturor, göra bokföring.
Vissa saker måste man ju göra. Men det är därför jag inte gärna vill till exempel laga mat. Jag har ett väldigt motstånd mot att lära mig att laga mat, för att jag är inte duktig och jag känner inom mig att jag har inte talang för det. Alltså vissa saker känner man ju så här att det här skulle jag nog kunna bli ganska bra på. Och då vågar man ju prova. Men vissa saker så är man ganska säker på att det här, det är inte för mig helt enkelt. Och sådana saker håller jag mig ganska ofta borta ifrån faktiskt. Jag föredrar ju att göra sånt som jag är bra på. Tyvärr så har ju liksom styrketräningen hamnat lite där. Att det har blivit en grej som, jag är fan inte så bra på styrketräning. Och min kropp är inte heller byggd för att bli jättemusklig och få de här superdefinierade stora musklerna och magrutor och sådär. Och då blir det lite grann ett motstånd att jag ska lägga ner skitmycket tid på det när jag känner inom mig att de där resultaten som jag skulle vilja ha, de kommer jag aldrig att få. Fattar du?
Men, alltså, absolut. Och jag tänker på det, den här känslan av kompetens. Alltså, som du säger, så här, det är väldigt trendigt just nu med de här self-regulation theory. Det finns SDT model, så här, self-determination. Self-determination theory och så finns self-regulation och så vidare. En jättestor del av de här psykologiska teorierna, de handlar ju om känslan av kompetens. Och jag tänker så här, vissa av oss kan ju faktiskt välja vad vi vill göra och inte göra. Och då är det inte så konstigt att vi väljer bort alla de delarna där vi inte känner oss kompetenta. Det är som jag och vatten till exempel. Alla bara, men Lovisa, ska inte du köra en Ironman? Du skulle vara så bra, det skulle vara så inspirerande att få följa Lofsans väg till en Ironman. Och jag bara, nej. Alltså, jag har simmat flera gånger i veckan, eller flera gånger under vintern, ibland en gång i veckan, i en 25 meters bassäng. Och det, jag känner mig så okompetent, jag känner mig så utanför min bekvämlighetszon, att jag skulle, det finns liksom inte på kartan att jag skulle kunna bygga upp motivation till att träna upp mig för att simma öppet hav på det sättet i en tävlingsform. Och då är det så här, men då, 1 miljon kronor, nej. Jag tror inte, det räcker liksom inte. Men just den här känslan av kompetens, men också på engelska, eftersom jag bara läser allt det här på engelska så är det lite svårt att översätta, men relatedness, alltså den här förmågan och känslan av att du kan relatera, alla de här relationerna som ju du går igång på jättemycket i din basket, i stallet, men också till så här, ditt produktionsteam när du jobbar. Hur viktigt det är att man känner att man kan relatera till sammanhanget, till situationen, till personerna och så vidare. Den är också så här viktig, att bara ha kunnat identifiera att det är en viktig del för att jag ska må bra. Det här blir verkligen ett sidospår, men det är det här jag går runt och tänker på nu när jag pluggar.
Nej, men jag tyckte det här var jätteintressant, för det här kan man verkligen applicera på allting i livet, också träningen, eftersom vi nu gör en träningspodd, men det handlar ju också om hälsa, och om man jobbar på de här sidorna så kommer man ju att må bättre och få bättre hälsa. Det säger sig självt, för att det får man när man mår bra i skallen, när man mår bra mentalt, så blir allting i livet bättre. Så jag tycker det här är superrelevant faktiskt även för podden. En annan punkt som jag tyckte var väldigt spännande är ju den här fundera över konsekvenser. Och då, som jag var förr i alla fall, så hade jag ju alltid de här katastroftankarna. Alltså jag hade ju föreställt mig alla de hemskaste, värstaste sakerna som kunde hända i princip i alla situationer. Så att det var ju alltid en liten katastroftanke som låg där och lurade. Och då var ju min tanke så här, ja men om jag redan har tänkt de här tankarna, då är jag förberedd. Då kommer ingenting att kunna liksom knocka mig. Men man kan inte vara förberedd när saker händer. Det hjälper ju inte mig om jag har gått runt i 10 år och tänkt att ja, nu kanske min mormor kommer att dö snart. För att när hon dör så kommer jag i alla fall att tycka att det är jobbigt. Det är ju inte så att jag är förberedd på att hon ska dö. Bara för att jag har gått runt och tänkt att hon är så gammal nu. Nej, nu blev hon sjuk. Nu kommer hon säkert att dö snart. Nu ska jag vara förberedd på att hon ska dö snart. Förstår du? Så kan man ju inte gå runt och tänka. Det funkar ju inte. Men också det här som du sa, att även när man undviker att göra saker så finns det ju konsekvenser. Och där är ju den viktiga grejen, tycker jag. Där är ju den viktiga saken så här, om du väljer bort något för att du är rädd för konsekvenserna, till exempel ett nytt jobb. Nej, jag vågar inte ta det här jobbet för jag är inte säker på att jag är tillräckligt kompetent, och tänk om jag inte klarar av det, och tänk om ingen gillar mig på jobbet, jag kanske inte får några kompisar. Tänk om jag vantrivs. Tänk om chefen inser att jag är en bluff. Tänk om jag får sparken. Det är nog lika bra att jag är kvar på mitt gamla jobb. Men då glömmer man ju liksom bort att tänka, jaha, men det där valet har ju också konsekvenser. Även om det framstår som det trygga valet. För det kan ju vara så att, jaha, du har varit på ditt gamla jobb skitlänge, men nu kom det någon som var väldigt ung och hungrig. Så då blir du i alla fall bortflyttad. Tänk om du får sparken från det jobbet du har. Eller tänk om du genom att byta jobb kanske uppnår något som du aldrig hade kunnat föreställa att du skulle uppnå i karriären. Du kanske kommer vidare till något annat ställe. Du kanske stöter på någon som är jättebra för dig i din karriär och öppnar helt nya dörrar. Tänk vad du missar. Det är ju den där man också måste tänka. Att det handlar ju inte alltid om att det kan vara farligt och det kan gå åt helvete. Men det kan det ju vara även om man undviker att göra valet. Och där har ju Patrik lärt mig skitmycket. Det var ju till exempel han som verkligen stöttade mig i att byta kanal. Det här kan ju låta töntigt för många som tänker sig, aha, men vad är det då att byta kanal? Det spelar väl ingen roll, det är väl ingen stor grej. Jo, men det var en jättestor grej för mig när jag har varit 15 år på TV4. Och TV4 är ändå störst i Sverige. Det är där man ska jobba, man får mest spridning där. De har ju mest tittare om man bortser från SVT, men TV4 kan ju också betala. Det kan ju inte SVT på samma sätt liksom. Så att när man är där och gör liksom ett av Sveriges största underhållningsprogram, att då välja bort det och gå någon annanstans, det var inget lätt val. Och hade han inte peppat mig i det så hade jag nog inte gjort det. Men nu när jag väl gjorde det så upptäckte jag, jaha, nej, men det var ju inte så farligt. Ja, nej, det var lite tråkigt att inte leda Let's Dance den där säsongen, och det kändes lite i hjärtat och jag orkade inte kolla på programmet. Men i övrigt så var det ju inte så farligt. Det blev ju bra. Det blev ju jättebra. Så där lärde han mig att tänka lite annorlunda just när det gäller det här med konsekvenser och katastrof. Tänk att försöka vända på den tanken lite grann. Bolla runt den i huvudet lite så man får liksom med båda perspektiven.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta, och det passar perfekt, för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort. Hur brukar du tänka där? Är du reflekterande när det gäller såna saker?
Nej, men jag kör ju stenhårt strutsen ner i hålet, alltså strutshuvudet ner i hålet i marken. Jag jobbar ju väldigt starkt med ett undvikande beteende och gör inga analyser av eventuella konsekvenser, varken av att inte titta åt det hållet eller att ens göra någonting. Så det är ju min stora, alltså, motsatsen till USP. Alltså, det är ju det som, när saker och ting går åt helvete.
Din anti-USP.
Ja, det är min gud, för anti-hjälte. Nej, men då är det ju, alltså, jag har jättesvårt att visualisera konsekvenser framåt i tiden. Och jag har tänkt mycket på det. Det kom ju för, några år sedan så blev det populärt med gentester.
Mm.
Alltså det finns ju typ, jag tänker inte säga något företagsnamn. Det finns ju,
men jag många... gjorde det i podden, har du glömt?
Ja, men det här, ja, det gjorde du. Men det här,
eller med, tänkte du på någon annan slags test?
Ja, de här gentesterna som visar dina risker för framtida cancersjukdomar. Alltså,
ja, det, nej,
för det är en sak om du säger så här, alltså jag känner att jag har inte riktigt talang för matlagning. Och då är det, kan det ju vara, vi vet att en väldigt stor del av talang, det är ju en del av den här kursen som jag läser, det handlar ju om din genetik. Alltså vad du är född med för DNA-uppsättning. Allt ifrån hur lång du är till hur mycket muskler, vad du har för förbränning. Men också så här, vi vet att en hel del av ditt mindset ärver du också och så vidare. Men sen de här gentesterna nu, som då skulle kunna visa en antitalang, eller alltså en talang för vad du har för genetiska ärftliga faktorer för att utveckla olika cancersorter.
Och fy vad läskigt.
Usch. Ja, och det här, du, nu, oh gud, nu placerar jag dig här i det dystopiska igen. Vad mörkt det är den här hösten i träningsbotten. Men då så har jag tänkt på det så här, ja, men okej, du betalar kanske 10 000 kronor. Och så får du lämna massa prover och du får berätta massa saker om dina föräldrar, om mor- och farföräldrar, om syskon. Och så får du veta i procent hur hög sannolikhet du har att utveckla en viss typ av cancer. Och tänk då i en framtidsdystopi, då vet du också när du kommer dö och av vad. Och då är ju frågan, förändrar man sitt beteende om man vet med 100%, alltså med ett facit, hur du kommer dö och varför? Om du får veta när du är 19 år gammal, ja, men du kommer dö en bilolycka när du är 38 år gammal. På Hornsgatan. Så här, Och då är frågan, ändrar man sitt beteende för att man vet hur det kommer sluta? Alltså egentligen nu börjar hårdraget där konsekvenserna. Men jag tror inte att jag skulle vilja veta om det nu fanns en spåkula som skulle berätta en sån grej. Alltså jag tycker att det är ganska nice att leva här och nu. Och den här nedräkning på klockan som det skulle kunna bli om man gör en film av det här, ett sånt här dystopisamhälle. Den är ju ganska jobbig att leva med. Så just det här med eventuella konsekvenser. Om jag bara skulle gå runt och tänka på massa konsekvenser, då skulle jag inte våga öppna munnen överhuvudtaget. Vi skulle inte ens kunna spela in det här poddavsnittet. För nu har Lovisa babblat på om någonting som hon inte riktigt behärskar. Och så kommer människor tycka och tänka massa saker om det. Om jag hade tänkt på det innan vi satte på poddmickarna, då hade jag inte vågat prata.
Nej.
Så jag har ganska lågt konsekvenstänk i och med mitt undvikande beteende.
Ja, nej, men alltså man vill väl verkligen inte veta när man ska dö och hur det ska gå till. Men det jag kan tänka är att då skulle man väl förmodligen absolut ha inget risktänk överhuvudtaget. För att om jag visste så här, jag kommer att dö då. Ja, nej, men då kan jag ju hoppa fallskärm, rida utan hjälm, ta alla droger i världen, förstår du? För då vet jag att jag kommer ändå inte att dö. Någonstans är ju det där en överlevnadsinstinkt, en överlevnadsgrej, att vi vill inte dö. Så vi försöker undvika saker där vi tror att risken att dö finns eller är större än om vi inte gör det.
Så har jag inte tänkt på det, vad smart du är.
Ja, men jag tänker att det skulle liksom vara en konsekvens. Då skulle vi liksom leva på ett jordklot med en massa dårar som bara tar hur
mycket. Du skulle dricka bubbel varje dag.
Ja, varför inte? Jag skulle ju testa precis allt. För att jag har ju väldigt mycket så här dödsångest. Så att det är, för mig är ju det en ganska stark drivkraft att undvika vissa saker.
Att undvika att dö. Åh.
Ja, nej, men alltså så här, till exempel, nu har jag inget sug efter att börja röka för jag tycker det är skitäckligt. Men jag har ju knappt rökt en cigarett i mitt liv. Alltså jag tror jag kan säga att jag har absolut inte rökt mer än 10 cigaretter i mitt liv. På grund av att det är farligt. Jag vill inte dö. Alltså, så, det är massa sådana saker jag undviker. Jag skulle aldrig hoppa fallskärm. Jag vill inte dö. Jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Jag vill inte dö. Alltså det är massa grejer som jag verkligen inte skulle göra för att jag tycker när jag analyserar att risken att dö är för stor och det är inte värt det. Däremot, absolut, jag rider ju och det är ju farligt liksom. Det är klart att det kan hända en olycka när man rider. Men där tycker jag att risken är värd det. Att det jag får positivt av det är i den tyngre vågskålen än risken som faktiskt finns för att det är farligt med hästar och hoppning och
ja, din tillfredsställelse blir högre i relation till risken.
Ja, men exakt, man måste ju någonstans värdera. Tycker jag att det är värt att ta den här risken? För, alltså om man var rädd för precis allt, då skulle man ju sitta inne varje dag. Men de flesta av oss tycker ju liksom att det är värt att ta risken att gå utanför dörren. För det ger oss mer än om vi sitter inne och försöker undvika att dö någonstans.
Mm. Alltså, jag hade gärna velat få veta från ett laboratorium vad jag hade för genetiska talanger i positiv bemärkelse. Men jag vill inte ha det negativa som i att någon berättar alla risker för mig. Så.
Nej, jag är med dig där. Men du, när jag ändå är inne på hästarna så ska ni få världens bästa avstressningstips från mig.
De-stressing, nu vänder jag på engelska.
Ja. Vi får hålla oss till engelska nu, för att ibland är det som att man inte hittar orden på svenska, men på engelska så finns det ändå ett klockrent ord. Men helt enkelt, om man är väldigt stressad, jag var otroligt stressad här en dag, det var väl förra onsdagen. Alltså jag var så stressad, jag hade hjärtklappning hela dagen. Och det var, huvudet bara gick runt. Det var som att jag hade en pingismatch i huvudet hela tiden. Dunk, 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 dunk. Det var, jag var stressad. Och jag kunde liksom inte lugna mig. Det var verkligen när man nästan får panik för att det är så stressigt. Och det fick ju min kära sambo tyvärr höra. Han fick sig en liten skrapa när han inte kunde förstå hur det var så stressigt. Och det är svårt att förklara. Dessutom när man är stressad är det också jättesvårt att förklara varför man är stressad. Och dessutom för en människa som inte förstår stress. För han fattar inte stress. Han är ju aldrig stressad. Han är lugn som en filbunke alltid. Så jag var sur och jag bara, nu drar jag till stallet och ska rida. Smäller igen dörren, drar hemifrån. Och kommer till stallet och är liksom som en liten spatthöna. Och inuti mig så slår mitt hjärta som en liten hammare upp i halsen. Bara dunk, 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 dunk. Ja, så går jag och kollar vilken häst ska jag rida. Och jag ska rida Empire, min älskling. Älskar, älskar Empire. Och så går jag till hans box, kliver in i boxen. Och det är precis som att stressen bara rinner ner i knäna. Alltså det var så skönt. Så jag stod där jättelänge med honom. Och så bara stod så här med huvudet bredvid hans hals. Jag kan känna hans puls. Och han var så snäll. Det var som att han kände på sig att åh, här är en som behöver få lite omsorg och lite lugn. Så han stod liksom och nosade på mig och gosade och gned mulen mot mig. Och det var så himla mysigt. Och det var så skönt. Då tänkte jag så här, stallet är liksom värt det. För ibland tänker jag, jag har inte tid att rida nu, utan jag skulle behöva avboka min ridlektion. Men jag går alltid dit och jag blir alltid så glad. För att när jag går därifrån, då är det som att jag har fått liksom en trippeldos lugnande. Att hela systemet har lugnat ner sig. Jag vet inte vad det är med djur att de har den effekten. Men det är ju inte bara hittepå. Jag har en kompis till exempel, eller en bekant som jag har jobbat med tidigare. Hon bor nu i LA med sin man. Och hon jobbar med hästeterapi. Jag vet inte vad de kallar det på engelska. Det finns ett fint engelskt ord för det. Men hon har alltså terapi med människor med hjälp av hästar. Så att de som hon då ska behandla får interagera med hästen. Och så känner de sig fram där och pratar och liksom kommer åt grejer med hjälp av interaktionen med hästen, vilket är jättespännande. Och där är det ju faktiskt lite flummigt, som du säger ibland. Det är ju lite flum, men jag kan förstå att det funkar, för hästar har verkligen en otroligt lugnande effekt.
Men vad intressant, för att de fåtal gånger, apropå hur många cigaretter du hade rökt i ditt liv. Jag håller upp en hand här. Det är antalet gånger jag har varit nära en häst. Ja. Och jag kan säga att för mig så är det nog ett enormt stresspåslagshöjande. Jag kanske har låg då relatedness till hästar. Men jag får ju samma effekt. Och det här är liksom... det här har så här kommit över mig när jag har funderat över varför mår jag så bra och upplever så låg stress när jag är ungdomstränare. Eller till och med då barntränare. De yngsta som jag tränar, de är 8 år. Och alltså, jag kan ha haft en sån här riktig bajsmackedag. På hela dagen på jobbet, då har jag så fått sitta och lösa så här kriser, grejer som jag glömt bort att göra. Jag kan ha haft så här kunder som har varit i riktigt bad mental state of mind. Och så bara tänka så här, men nu måste jag stänga datorn, nu måste jag cykla ner till kanotklubben. Och så kommer jag dit och så står det liksom 14 barn och väntar på mig. Och så här, jag, du vet, hälsa på alla, fråga hur de har haft det i skolan, hur är läget, vad ska du ha för paddel, vad ska du ha för flytväst, är det några som ska paddla K2 idag? Och sen de här 2 timmarna som det är från att jag kommer fram dit tills jag kommer hem, de 2 timmarna är så enormt hög känsla av tillfredsställelse och all stress. Alltså allt är borta. Det är liksom som en neutralisator, om jag ändå är inne på så här, antihjältar. Och det är liksom, det blir samma typ av känsla för mig som jag hör när du nu berättar om hästarna. Men vad häftigt att kunna hitta såna här moments i vardagen, i livet. Tänk alla människor som inte har en sån arena eller sammanhang eller plattform där man kan, där de här stress... upplevelserna dämpas. Man går och lägger sig varje kväll med det.
Ja, men verkligen. Jag tror att det är klart att hästar är ju inte för alla. Jag förstår dig när du säger att du får snarare ett stresspåslag om du är i närheten av hästar. Jag fattar det absolut. Men jag tror att, som du säger, man måste hitta sin grej. Det här gör mig lugn. Det här ger mig en massa må bra hormoner. Så det här är situationer som jag ska söka mig till när jag är stressad eller pressad och inte mår toppen av det. Och för mig är ju det då hästarna, och för dig är det ungdomarna. För jag gissar att du kommer också hem med den där känslan i kroppen. Du vet, när jag kom hem efter min hopplektion där och har fått vara med Empire i 1,5 timme, då kom jag hem och var glad. Öppna dörren och säger till Patrik, förlåt att jag blev sur. Men jag var så himla stressad. Och bara så här, nu mår jag bra igen. Nu känner jag mig lugn, jag har kontroll. Den känslan är ju jätteskön att kunna få, men det är nog olika för alla, gissar jag då, kanske.
Ska vi ge det som ett uppdrag till våra träningspodden-lyssnare?
Ja, vilken bra grej. Att hitta sin de-stressor.
Ja!
Sin antistressknapp. Vad är det för er?
Då kanske man måste prova sig fram, eller så har man aldrig tänkt på det tidigare, men nu kommer man på, aha, det är därför jag tycker så mycket om det nu är att gå till gymmet eller jogga runt sjön eller att rulla ut sin yogamatta, eller om det är, alltså det är klart, det kan ju vara att ta ett glas vin själv i soffan också, men det kanske inte är det som är liksom det långsiktiga sättet ur ett hälsoperspektiv att de-stress. Vi har ju alltid lite grann på en sån här riskfaktorlista om man alltid måste använda alkohol för att varva ner. Men jag försöker bara sätta igång liksom ett tankearbete.
Ja, precis. För absolut, jag kan också relatera till att ibland när man är stressad, ja, det är avstressande att ta ett glas vin. Det kan det absolut vara, men man vill ju inte hamna i det läget att man måste ta ett glas vin som sen ofta blir 2 och sen ofta blir 3 när man är i ett stressat läge, för det är ju inte hållbart. Och det tar ju bara bort stressen väldigt kortsiktigt, för att man blir ju snarare mer stressad när alkoholen går ur kroppen på något sätt. Så att jag kan inte rekommendera det, men absolut har jag själv använt det som de-stressor ibland.
Jag tror att det är jättevanligt. Jättevanligt. Men man kanske inte... man tycker att konsekvensen är så liten i vad effekten... Alltså den positiva effekten. Det var liksom, man hamnar i den där värderingen. Ja, men den kortsiktiga effekten här och nu är mer positiv än den långsiktiga effekten att lära sig hantera sina triggers. För det var de där triggerserna som kommer upp igen. Huruvida det man har sovit för dåligt, man har för mycket på to-do-list, eller att man känner sig jagad av folk som knackar en på axeln och vill att man upplever att de vill ha saker av en.
Mm, exakt. Jag har faktiskt blivit så himla vuxen så att jag nästan inte gillar mig själv längre. Jag tycker att jag är så jävla jobbig när jag ska vara så jävla duktig. Men jag har faktiskt blivit ganska duktig på att när jag stressar av med ett glas vin, då tar jag ett glas vin. Och så är det bra så.
Det var självdisciplinen som kom in där.
Ja, det var det verkligen. För det kunde jag aldrig göra förut. Då var det liksom, nej, jag behöver ett glas vin till för att jag är inte avstressad. Nej, jag behöver ett glas vin till. Jag är inte avstressad ännu. Och sen bara, nu är det lugnt. Men då får man ju de negativa effekterna mer. Men lyckas man hålla sig till ett glas vin som man sitter och sippar lite på, då är det oftast ganska lugnt. Så där har jag blivit en otroligt vuxen person, måste jag säga.
Men du, Jessica, du är en av många som brukar blanda ihop mig med en annan idrott än den jag håller på med. Jag håller på med paddling, med kanot och inte med rodd. Men så nu kommer en krok till dig att nappa på.
Ja, det ska jag göra. Och gud vad pinsamt att jag blandar ihop det. Alltså jag som ändå har koll på idrott och jobbar ganska mycket med idrott, men du vet, rodd och kanot, för mig är det bara... Det smälter ihop på något märkligt sätt. Men det hände mig en rolig grej i veckan, Lovisa, som jag måste berätta för dig. Apropå det här temat som vi har haft, att man ska leva länge, att man ska vara pigg när man blir äldre, man ska ta hand om sig så att man får ha hälsan med sig så länge som möjligt och kanske förlänga sitt liv med några år och sådär. Det är där som jag är väldigt inne på nu. Hälsa för livet. Äta och träna för att ha bättre hälsa som håller mig vid liv väldigt länge. Det är mitt mål. Apropå det så var jag hos tandläkaren i veckan. Och jag går till en tandläkare här i Bromma som Patrik Ekvall har rekommenderat. Och enligt Patrik så är det Stockholms snyggaste tandläkare.
Det är klart man ska välja den. Är det en han eller en hon?
Det är en han. Det är en han. Han bara, min tandläkare, han är fast snyggast i stan. Snyggaste tandläkaren i stan. Jag bara, nej, men det här får vi testa. Så att nu går jag också hos Patriks tandläkare. Han heter Arash och han är väldigt lång och vältränad. Alltså man ser han har liksom bra anlag för att vara vältränad. Och då började vi snacka lite sport och sådär, bla bla bla. Det visade sig att han hade ju spelat både handboll och basket och alla möjliga sporter. Vilket jag då fattade eftersom han har liksom bra kropp för de sporterna.
The body.
Ja, men verkligen. Men så berättade han så här, men det jag gör mest nu, det är ju rodd. Och jag bara, på vilken nivå? Nej, men på elitnivå. Jag bara, okej. Alltså han är väl kanske... Vad kan han vara? Så han inte blir provocerad. Men han är
över 40, det här är så.
Över 40 i alla fall är han. Mm. Jag vet inte hur gammal han är exakt, men han är över 40.
Het är han i alla fall.
Alltså, han är ingen ungdom i alla fall. Så. Han håller på med rodd. Och så sa han, min pappa håller också på med rodd. Jag bara, din pappa håller på med rodd. Hur gammal är han då? Han är 81. Och jäklar, han är 81 alltså, håller på med rodd. Det var imponerande. Han bara, han tävlar och han tränar varje dag. Jag bara, va? Skojar du? Han bara, nej, han kör stenhårt liksom. Det är hans grej. Han tränar varje dag och gör träningsplanering och sådär. Jätteinne i det. Och sen hade han kört då, nu vet inte jag vad det heter i rodd, men när man kör två i en...
Är det double sculler kanske?
Ja, men kanske. Alltså,
K2
kör dubbel,
heter det hos i alla fall. Oss.
Ja.
Men, eller så heter det bara double, men man är två personer.
Ja, exakt. Man kör dubbel i alla fall. Och hans pappa hade då en kompis som han brukade köra med. Och den här kompisen hade blivit sjuk. Och pappan hade blivit så deppig över det. För att han hade ingen att träna med och han hade ingen att tävla med. Och de brukar åka iväg på tävlingar. Och han tyckte det var så tråkigt att de kunde inte åka då på sina sådana här veterantävlingar. Och han hade märkt att hans pappa började bli lite deppig av det här. Apropå det vi har pratat om, att det är viktigt att ha ett socialt sammanhang. Det är viktigt att ha någonstans man ska vara. Att någon väntar på en, för man ska vara någonstans en viss tid i veckan eller på en träning. Eller att man har någon som väntar på att man ska svara på meddelanden eller hålla kontakten och sådär. Det är skitviktigt tror jag när man blir gammal. Så han hade bestämt sig för att han skulle åka och tävla med sin pappa då. Hoppa in då som ersättare på en tävling i Sydafrika som pappan ville åka på. Så de hade åkt till Sydafrika och tävlat i rodd. Och då gör man tydligen så i de här veteranklasserna att man slår ihop åldern. Och sen får man tävla i den klassen när man delar åldern på två, om man säger.
Ah, det känns ju ändå ganska rättvist.
Ja, så om man delar 40 och 80 då eller något... De var väl där kring då. Då blir det 120, så då fick de tävla i 60 plus klassen.
Vad roligt.
Ja, men det är ju kul ju. Och det hade gått jättebra. Hans pappa hade varit så peppad. Och så sa han så här, jag ska visa dig en bild. Ja, okej. Okay. För hans pappa hade fått något pris också för att han var så engagerad i rodden och så. Så visade han en bild när han sitter där och ror med sin pappa. Och du vet, jag tappade hakan. Jag bara, du skojar. Det där kan inte vara din pappa. Han bara, jo, det är min pappa. Alltså, jag har aldrig i hela mitt liv sett en så vältränad 81-åring. Nej, men Lovisa, det var det sjukaste. Du kan inte föreställa dig. Och du vet, om du ser en väldigt vältränad äldre människa, en väldigt gammal människa som är vältränad, så är de ju oftast seniga och vältränade. Mm, alltså du vet att de är väldigt smala, precis, skinny, men de kan ändå ha muskler. Du vet, om du ser sådana som springer maraton och sånt, det kan ju många göra långt upp i åldrarna och sådär. Men de är ju väldigt tunna, men man ser ju musklerna absolut, men det är ju liksom skinny muscles, det är inte så mycket... du förstår vad jag menar, det är inte så mycket volym.
Nej, det som är jobbigt med åldrande, det är ju att muskelvolymen, muskelmassan minskar.
Ja, exakt. Men här snackar vi volym. Alltså hans axlar och armar. Och, du vet, hade du bara sett kroppen så hade du kanske gissat att han var 50 år. Nej, men det var sinnessjukt. Alltså jag trillade ut ur tandläkarstolen i princip när jag såg den här bilden på hans farsa. Jag bara, hur kan han ha så mycket muskler? Han tränar ju varje dag. Jag bara, jo, jag ser det, men det här är helt sinnessjukt. Det är det var helt sinnessjukt. Jag bara sa det till Arash, du har ju verkligen gener.
Ja.
Du kan vara glad, för du kommer ju att se ut så där när du är 80, så gratulerar. Men det var så fascinerande, och då tänkte jag så här, hans pappa har ju hittat nyckeln liksom till hur man ska göra, för då sa han också så här, och det var så kul för att pappa träffade ju en från Norge när vi var där som är lika tokig som han och vill träna varje dag och snacka om rodd varje dag, så att de har kontakt varje dag och nu ska de börja tävla tillsammans. Och jag tror bara så här, det där sociala sammanhanget och det där intresset, det är minst lika viktigt som att intresset råkar vara en fysisk aktivitet. Men alltså, det var det sjukaste jag har sett, alltså, hans farsa.
Gud vad coolt. Alltså, någon gång medan, när du poddar ifrån Cypern, ja, då ska jag, om jag kommer ihåg, berätta för en del av den här kursen som jag läser. Den handlar om motivation hos masters och hos äldre. Och då är det alltså 40 plus upp till, alltså tills döden. Då har man gjort studier på drivkraften hos de här mastersidrottarna som då alltså inte motionerar så som en vanlig motionär ser på det, utan man utför en idrott. Då har man forskat på deras motivation. Så om jag kommer ihåg det någon gång, då ska jag berätta vad man kom fram till inom olika idrotter. Och så här, skillnaden mellan 50-åringars motivation, 70-åringar och 90-åringarnas motivation.
Gud vad spännande, för jag är ju där. Även om jag är i det liksom nedre spannet, så räknas ju jag då nu uppenbarligen som äldre.
Jag räckte faktiskt upp handen och bara, excuse me, I have a friend and she is a master in basketball.
Ja, no, men faktiskt, just för att jag verkligen håller på med idrotten fortfarande, och jag får ju också de där reaktionerna som säkert hans pappa får. Redan nu får jag dem så här, men vadå? Spelar du basket fortfarande? Jag bara, ja. Mitt riktigt lag, eller är det motionsgrej? Jag bara, nej, mitt riktigt lag. Jaha, men spelar ni bara mot äldre då? Eller nej, jag spelar ibland mot 19-åringar liksom. Jaha, gud vad coolt. Du vet, folk kan inte tro att det är sant att man kan hålla på med en idrott när man är så gammal som jag är. Men jag tror det är supersunt.
Ja, jag kan presentera forskningen på det.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. Ja, det var ett lite avvikande spår, men just eftersom jag har varit så inne på det här med just den grejen, så kände jag bara att wow, vilket exempel jag fick presenterat för mig bara av en slump.
Alltså det känns som att du skulle behöva boka ett återbesök hos den här tandläkaren, be om att få ett utskriven bild med en autograf på.
Ja, jag vet. Gud, jag borde kanske höra av mig till honom och fråga om vi kan få publicera en bild på Träningspoddens Insta-konto.
Ingen kroppshets här inte, vi fokuserar ingenting on the looks.
Nej, men alltså bara visa ett exempel som är, han måste ju vara ett unikum, men ändå. Kan han som 81-åring så kan väl någon annan.
Ja, det är det som är grejen med det här self-regulation. Man måste vara öppen för förändringar.
Ja, jag såg en annan så jäkla gullig grej som, jag tror det var på Sportbladet här för ett tag sedan. Då var det en 101-åring som hoppade längdhopp.
Ja!
Hon satte världsrekord i längdhopp.
Ja!
Det var jättegulligt.
Ja, man hoppar ju längre än alla andra som inte hoppar alls.
Ja, exakt. Hoppar inte jättelångt, men det var baske med världsrekord. Och ja, jag gillade det. Jag gillar inställningen.
Ja, det var mycket psykologi och mindset i veckans avsnitt av Träningspodden. Men det är skönt med lite djupa saker ibland, inte bara det glattiga.
Nej, men ibland så måste man, min hjärna behöver verkligen ibland sysselsätta sig med lite djupare tankegångar faktiskt. För att den ska vara glad. Jag kan inte bara vara på ytan och vara glatt hela tiden. Så att, och nu behövde jag uppenbarligen det. Men nu ska jag ju åka iväg och nu kommer det att bli en jäkla massa yta. Ni kommer att bli bombade med outfitbilder och fina cypriotiska solnedgångar.
Oh, mata mig.
Ja, och dubbelselfies med Evelina, min makeupartist. Det kommer komma mycket sånt, helt enkelt. Så nästa gång vi hörs, Lovisa, och nästa gång vi hörs alla som lyssnar, så kommer jag att podda från sol och värme. Och det är ju inte så tråkigt.
Nej, vi är lite avundsjuka, Jessica. Lite,
ja, det är väldigt skönt. Väldigt skönt ska det bli.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Vi blandar ämnen inom träning, idrott, hälsa, kost och livsstil, som ni märker.
Ja, det är högt och det är lågt och det får ni stå ut med allihopa. Ha nu en riktigt härlig helg, för nu är det ju helg igen, baske mig. Puss och kram på er.
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.